Varmt, varmt välkomna till veckans avsnitt av Inside Hockey med mig Uffe Bodin från HockeySverige.se och Peter Sibner från EliteProspects.com. Peter, vi stötte på lite logistiska problem förra veckan, så det blev ingen podd då. Men vi får väl helt enkelt bara ta och gratulera Carolina Hurricanes till Stanley Cup. Det har gått så pass lång tid nu att det känns inte aktuellt med en analys av deras finalseger mot Vegas Golden Knights. För det har smält lite raketer här sista tiden, kan man väl konstatera.
Ja, det var ju som helhet en rätt bra vecka att ta en paus. För vi bulkade ju upp en hel del. Och jag är väldigt glad att vi inte spelade in igår, om man säger så.
Ja, verkligen. Det hade kunnat bli ett ganska stort fiasko. Ett avsnitt som... ja, hade tappat all relevans egentligen. För det är egentligen nu när vi sitter här på onsdag och ser tillbaks på en gårdagskväll och framförallt en natt som målar om landskapet inför helgens NHL-draft i alla fall.
Ja, verkligen. Det var, ingenting hände ju i ett vakuum, om man säger så. Det är ju sådana kvällar man vill ha, särskilt om man driver en hockeysite som leder på att folk klickar sig in och ser vad i helvete det är som händer.
Så. Du menar att ni såg någon slags effekt på Elite Prospects igår kväll och i natt?
Ja, det var en del trafik.
Ja, jag misstänker det. Men vi kanske ska hoppa rakt in i det. Som sagt var... ingen analys av Carolina Hurricanes Stanley Cup-seger, men däremot William Eklund lämnar San Jose Sharks, är klar för Ottawa Senators i en trade som involverar en del prospects, men som då framförallt genererar San Jose Sharks nionde valet i första rundan av NHL-draften. Och det här, Peter, är ju någonting som förändrar förutsättningarna för kanske framförallt Ivar Stenberg.
Mm. Det förändrar ju definitivt för honom, men egentligen för alla. Alltså hela topp 10 får ju en annan dynamik nu när det ser ut som det gör. Så att det här är, jag ska inte säga att detta är på nivån när Brian Burke lyckades förskansa sig andra och tredje valet 99 för att plocka Sedinarna, för det var nog lite mer avancerat än det här. Men det är ju väldigt tydligt att det är många lag som har varit inblandade i de affärer som har hänt de senaste två dygnen här.
Ja, men vi kan väl kalla det någon slags dominoeffekt i alla fall, där vi då ser William Eklund försvinna. Jag ska väl inte kalla honom en rak ersättare för Brady Tkachuk, men vi kommer återkomma till Brady Tkachuk-traden till Florida Panthers givetvis, men det kändes ändå som, när man lyssnade på Steve Staios efter Brady Tkachuk-traden, så var det ganska tydligt att de var ute efter att göra någonting ganska snabbt. Och det här nionde valet då i draften som de hade fått som ett av valen i Brady Tkachuk-affären, det var de ganska snabba att skicka över till San Jose i den här affären. Men om vi börjar med William Eklunds perspektiv på det här, jag menar, lämna San Jose och det de håller på att bygga upp där, det måste svida, eller hur?
Ja, men det gör det ju av många olika skäl. Dels så har han ju verkat ha trivts väldigt bra där ihop med Macklin Celebrini och så vidare. Det är ju inte svårt att trivas i San Jose heller. Ett jävligt kul lag att titta på, vilket innebär att det lär vara ett jäkligt kul lag att spela för. Nu kommer han ju istället till Daniel Alfredsson och Ottawa och det gänget där, och jag tycker väl å andra sidan att det är också ett lag som har väldigt mycket spännande på gång. Jag hade väl trott att de skulle vara lite vassa i slutspelet än vad de var och kunde ha vridit på lite fler huvuden, men det är ju ändå inte ett kraftigt nedbyte om man ser till vad laget står, för han går ju från ett icke-slutspelslag till ett slutspelslag ändå, så att hamnar ju lite närmare brorsan i Islanders och lite sådana här grejer. Jag tror att det finns en hel del positiva bitar för William Eklund att ta med sig, även om han naturligtvis känns ut att behöva lämna San Jose i det här skedet.
Ja, precis. Nu alla fattar liksom att det har varit ett par stressiga dagar i Ottawa i och med den här bomben som slog ner då, att Brady Tkachuk hade begärt att bli tradad, och i slutändan så var det bara liksom brorsan Matthews, Florida Panthers, han ville till. Och vi diskuterade ju här för bara någon månad sedan, var vi ganska kritiska mot Brady Tkachuk, och det är väl känt så här. Jag tror att det vi landade i då var att det skulle nog dröja ett år innan det här blev en affär, men att han inte hade någon framtid i Ottawa Senators. Men för William Eklunds del ändå, det är klart, det är ganska negget där nu, men han kommer ju, som du är inne på, liksom, det är Tim Stützle, det är Jake Sanderson, det är Drake Batherson, det är Shane Pinto, alltså det, allt finns ju där. Linus Ullmark i förhoppningsvis bättre slag och liksom bättre mående nästa säsong. Det här är ju ett slutspelslag, och jag tror att William Eklund kanske kan få en ännu mer framträdande position i det här laget, när man ser till det faktum att ja, men dels Brady Tkachuk försvinner, men den mängd av unga spelare som har varit på frammarsch i San Jose, så är väl ändå risken att han kan ha blivit lite utpressad, liksom pressad ur den där toppsexan i slutändan. Så jag tror att det här behöver inte nödvändigtvis vara dåligt för hans karriär.
Nej, absolut. Och sen är det ju också så här att en spelare av den, alltså en spelare med hans uppsida kommer ju att bli väldigt populär väldigt fort var han än spelar någonstans. Jag tror att det kommer att finnas, det är ju, om man vänder på det hela, det är väldigt skönt att bo i Kalifornien och det är väldigt gött att gå runt och vara anonym, men det kan också vara jäkligt kul att vara hjälte i Kanadas huvudstad. Mm. Fråga Daniel Alfredsson till exempel hur roligt han hade under sin karriär. Jag tycker att man måste i det här läget, jag menar, är man liksom 23-24 år och redan bevisat sig liksom som en 60-70 kanske 80 poäng i NHL, så måste man någonstans, ja, det är inte synd om pojken.
Nej. Och han återförenas med sin typ bästa kompis Fabian Zetterlund. Alltså de hade ju en riktig jäkla bromance på gång där. Amen. I San Jose. Det måste ändå betyda någonting.
Ja, och jag menar, Fabian Zetterlund jublar ju idag naturligtvis. För det är ju också så här att det finns väl en rätt hygglig chans att de kommer att få spela tillsammans till exempel. Givet den kemi de har. Och jag menar, ja, det är ju 20 poäng och 2 miljoner upp för honom. Så att man, det finns alltid något positivt i det där för, ja, för andra.
Men vänder vi då blickarna mot San Jose Sharks istället, Peter, så om det fanns några frågetecken tidigare, jag skrev faktiskt en krönika om det här på morgonen kring Ivar Stenberg och hans framtid i NHL, så i min värld, jag skulle bli extremt chockad och överraskad om San Jose Sharks nu under de här omständigheterna som finns efter nattens aktivitet, om de inte väljer Ivar Stenberg som tvåa.
Absolut, och jag är inte ens övertygad om att den här traden har föregått av att man liksom kollar upp med Toronto, kommer ni att plocka McKenna? För det är också så här, jag menar, vad skulle hända nu om Toronto kliver ut där på fredag kväll och plockar Ivar Stenberg? Ja, men då får ju Sharks ta McKenna, och det är ju inte kattskit heller liksom.
Nej, och nu har de det där nionde valet, och det kommer ju under alla omständigheter kommer att finnas en riktigt lovande back tillgänglig där. Om det är Albert Schmitz, om det är Malte Gustafsson, om det är Daxon Rudolph, alltså det finns ju en hel Keaton Verhoef kanske,
Carson Carrolls,
ja, han tror jag inte ramlar så långt, men det kommer ju finnas någon av dem där, kommer ju att trilla ner, så de kommer ju kunna få den där backen som alla har snackat om. Och jag menar, Ivar Stenberg, du har ju egentligen en spelare som, jag vet inte om han är där att han kan gå in och ersätta William Eklund rakt av i en toppsexa, men i princip.
Ja, alltså, ja, varför inte?
Alltså, det är inte för att förringa William Eklund, det han har gjort på något sätt, men det känns ändå som att där du kan stoppa in honom i en första eller andra kedja, och han kommer ju inte att göra bort sig överhuvudtaget.
Nej, absolut inte, och med den alltså med de defensiva spelegenskaperna han har och det faktum att han redan har spelat proffshockey mot vuxna karlar i en ganska defensiv liga, det gör ju att han också är pålitlig, vilket innebär att oavsett hur poängproduktionen ser ut så kommer det vara en spelare som aldrig ger bort sig. Och jag menar, Ivar Stenberg och Macklin Celebrini, blir inte du lite taggad på?
Alltså, det var det första jag tänkte i morse när det här liksom, man började nysta i det här och liksom bara, oj, det här kan bli någonting.
Ja, nej, det alltså, det är ju liksom spelare som fortfarande är i den absoluta, alltså, lindan av sin karriär och redan så otroligt begåvade och smarta med, ja, otroligt spelsinne. De har guts, de har allting du vill se, och att sätta de två tillsammans, det kommer bli häftigt.
Ja, nej, det blir oavsett om han får spela med Macklin Celebrini eller Michael Misa i framtiden, så känns det som att det finns någonting väldigt, väldigt positivt att bygga på där. Men Peter, om vi ser runt med vad som hände här i natt, så det var ju intressant att se hur Chicago Blackhawks agerade nästan direkt efter att den här traden som skickade William Eklund till Ottawa tillkännagavs. Så kliver ju då Chicago Blackhawks in och gör sig av med det här fjärde valet. Och när man läste på sociala medier och sådär, och den omedelbara reaktionen var okej, nu vet de att Ivar Stenberg kommer inte att falla i deras knä.
Nej.
Vad fasen, då kan de lika gärna titta efter och hitta liksom ett annat behov de har. Och de har ju haft en extremt ung, de avslutade säsongen med en extremt ung backuppsättning. Får in Bowen Byram som trots att han bara är 25 år har ju väldigt mycket erfarenhet och till och med en Stanley Cup-ring att kunna flasha med. Men det här är också intressant då, att helt plötsligt så Buffalo Sabres, som då släpper både Bowen Byram och Jordan Greenway, väljer nu som fyra i sin hemmadraft, får man ju konstatera också. Det kittlar lite grann. Vad är din känsla för Buffalo Sabres där? Vad tror du att de gör med det här fjärde valet?
Alltså, de har ju alla möjligheter nu. För jag menar, det är så här, jag tycker inte vi ska räkna ut Viggo Björk ur den här kalkylen heller.
Det var dit jag ville komma.
Ja, för jag menar, det är lite så här, om du tittar på vad Buffalo behöver. Ja, det är klart, Bowen Byram är borta. Chase Reed.
Om han är tillgänglig där, precis.
Om han är tillgänglig, men alltså om vi ska tro surret som har varit om Caleb Malhotra till Vancouver, så är han ju enligt all logik det. Men vad händer annars? Vad hade Viggo Björk kunnat göra i Buffalo Sabres?
Ja, alltså, nu har de inte spelat Tage Thompson som center, åtminstone inte i slutspel. Men där finns det ju någonstans ett behov av fler centrar. Det tycker jag ändå blev lite uppenbart i den serien mot Montreal Canadiens, att det blev lite tuffare för dem just centerpositionen. Så det måste ju locka. Sen om de, det vet man ju inte heller liksom, men om det är Viggo Björk eller om det är Caleb Malhotra de tittar på, beroende på Vancouver gör givetvis. Det är svårt att säga, men jag utesluter inte. Det finns väldigt många scenarion där, ja. men jag tycker definitivt att Viggo Björk i Buffalo är ett scenario som jag definitivt tror på.
Han har ju klättrat.
Det har han definitivt.
Vi hade inte haft den här konversationen för 2 månader sedan, men nu har vi den och vi måste ha den, för att det är någonstans där uppe det börjar brännas. Vi har inte Viggo Björk på de första 3 valen, men från 4 och framåt kan vi få det. Och så här, men samtidigt är det ändå någonstans, jag tror nog att Buffalo kommer att luta åt Chase Reed där.
Ja, och Chase Reed är kanske inte redo att kliva in i NHL och liksom ersätta Bowen Byram här och nu. Men han ska ju spela college nästa säsong. Och ja, efter det, vem vet vilken utveckling han får där. Då kanske han är redo att kliva in redan 2027, hösten där. Så då får den någonting.
Nej, och det är faktum att du har en backuppsättning där liksom med Rasmus Dahlin och Owen Power och Mattias Samuelsson och så vidare. Det talar ju både för och emot att man väljer en spelare som Chase Reed. Den talangnivån finns ju redan i backuppställningen. Men det är ju också hyfsad skola för Chase Reed att få inleda sin NHL-karriär.
Men vet du vad Chase Reed är som de andra inte är? Han är rightare.
Han är rightare.
Precis.
Och sen är det ju också så här med honom att de behöver ju inte, med tanke på vad de har, så behöver de ju inte heller rusha in honom i NHL.
Nej.
Här och nu.
Nej, exakt.
Det kan ju gå både 1 och 2 år innan han, om du tittar på andra backar med den här talangnivån som har gått den vägen, Cale Makar och liknande, Quinn Hughes också för den. Alltså det är nog inte fel att de kan ha tålamod med honom, för han behövs inte här och nu.
Nej, och då ska man ju tillägga också att i den här Bowen Byram-traden så får de ju även Louis Crevier, eller Louis Crevier, om man ska vara, eftersom han är från Quebec, som är en 2 meters right back också. Så jag gissar att de ser, för de har ju även tradat Michael Kesselring till till San Jose Sharks här nyligen. Och då kan man säga att Crevier går in och fyller en funktion där, får, då får de en till writare, Chase Reed, ytterligare en writare inför framtiden. Då får de den där balansen. Det har ju varit så, alltså visst, du kan vinna kanske om du har 6 leftbackar som juniorkronorna visar under junior-VM, men det ska du inte ha balans där alla kan spela på sin starka sida. Och jag menar, då får du mycket lättare att bygga backparen. Du behöver inte spela som det har varit i vissa fall i Buffalo Sabres, att du har dina 2 toppbackpar är alla leftare. Du får in lite variation där. Och det var kanske det som talar för Chase Reed om han faller så långt.
Nej, men som sagt, det är fullt möjligt att Viggo Björk landar i Buffalo Sabres. Det ska vi inte utesluta alls. Men det är ju också lika möjligt att han landar hos något av de kommande 4, 5, 6 lagen i den här kalkylen, så som det ser ut nu. För jag menar också lite grann så här, vad händer sen? Du har Rangers, du har Calgary, du har Seattle, du har Winnipeg. Lag som egentligen alla 4 är i behov av allt.
Ja.
Så det är ganska svåra liksom, att förutse ändå. Det är klart att de har preferenser. New York Rangers skulle ju verkligen må bra av en sån som Viggo Björk, naturligtvis.
Definitivt.
Men det skulle ju de andra lagen också. Och då har du fortfarande inte plockat spelare som Carson Carrolls. Keaton Verhoeff är med i kalkylen fortfarande. Det kommer bli en jäkligt spännande draft här på fredag kväll.
Ja, verkligen. Du, om vi tar och blickar vidare här på traderna i natt, så fick vi även se en svensk talang. Det blir ofta så med de här talangerna att de kan tradas ganska snabbt. Och så blev ju fallet för Milton Gestrin, Modokillen som var med och vann JVM-guld med juniorkronorna. Hans rättigheter går till St. Louis Blues efter att Blues har släppt ifrån sig Jordan Kyrou till Washington. Och det är intressant med Blues, de får ju en svensk general manager från 1 juli, Alexander Sten, då han tar över efter Doug Armstrong. Och de har ju redan ett koppel svenskar i NHL dels, men framförallt i deras farmalag Springfield Thunderbirds har ju varit fullt med svenskar den här säsongen. Och det verkar bara bli fler. Vi ska ju komma ihåg också att de tillskansade sig Leksands målvakt Marcus Gidlöf i en trade när de släppte sin kapten Braden Schenn till New York Islanders här. Och när man tittar på många mock drafts också, Peter, så ser man att det är Malte Gustafsson här, det är Elton Hermansson där, det är
Command
där. Alltså det, för nu, det här är ju intressant. Nu vi sitter och tittar på tradeboarden. De har alltså 4 val i första rundan. Ja. 11, 15, 16, 29.
Och jämför man det då med våran consolidated ranking, så finns det ju en svensk i det här häradet på precis alla platser. Du har liksom Malte Gustafsson rullandes där nere runt 11. Jag är nog inte förvånad om han går lite tidigare. Men du har, som du nämnde, Elton Hermansson. Du har Alexander Command. Du har alltså Marcus Nordmark. St. Louis plockar ju som 29:e, där han ligger i rätt så många rankingar ändå. De har ju redan de svenska landslagsfärgerna med Alexander Sten bakom rodret, så att det här kan bli det nya Detroit Red Wings.
Jag tänkte säga det. De har fått smak för svenska där i St. Louis, helt klart. Så det blir också en intressant grej att följa. Och Milton Gestrin, han är ju faktiskt redan signad. Det var intressant, för efter förra årets draft, han gick ju där tidigt i andra rundan var det väl, och han blev den första spelaren faktiskt att signas av alla från det draftåret när Washington säkrade honom. Så att St. Louis sitter ju lite på hans makt nu, och det har ju gått rykten, eller rykten, det är ganska vida känt, han har till och med varit och tränat med Brynäs, men att de ska vara på väg och värva honom då, signa honom för den här säsongen. Och nu är det ju så att Tommy Sjödin, den gamla backgiganten, är ju faktiskt scout för St. Louis Blues också. Så att vi kan väl nästan förvänta oss att det blir en säsong med Brynäs innan han tar flytten.
Ja, och det här är ju inget, alltså det här är ju ingen parentes, för att titta på Milton Gestrin, är han en Elias Pettersson som kommer att kliva in i Brynäs och göra 50 plus poäng och bli årets junior och så vidare? Nej, det tror jag nog inte, men kan han inom ganska kort tid bli lika bra som Jordan Kyrou? Ja, det tror jag ju definitivt.
Ja, kanske inte liksom målmässigt sett, men han har ju definitivt...
Nej, men utifrån ett forwardsvärde sett.
Ja, men som tvåvägscenter så är han ju en väldigt spännande spelare. Och Jag tyckte han första halvan av säsongen i Hockeyallsvenskan var ju långt över vad jag förväntade mig från en underårig spelare, så att säga. Han är ju fortfarande junior, nästa säsong också kan vara med och spela JVM, så att det är ju någon som är ja, men tidig i sin utveckling i alla fall. Så det där blir väldigt intressant att följa. St. Louis Blues, som sagt, var kanske den nya Detroit Red Wings, som du kallar det, Peter. Vi har även sett ytterligare en intressant trade. Simon Nemec gick ju två i draften där 2022 bakom Juraj Slafkovský, men det har inte funkat för honom i New Jersey Devils. Nu flyttar han vidare till Calgary Flames, där han rimligtvis borde kunna få en mer framskjuten roll och förhoppningsvis kan visa att han är en, eller kan bli i alla fall, en NHL-back av toppkaliber. Det finns ju inte så mycket att säga om den traden. Det är ju lite draftval som går i motsatt riktning där.
Det kommer ju finnas speltid i alla fall.
Ja, men det är väl det jag hört som är några av frågetecken för. Det är ju att Calgary Flames har ju redan en offensiv spännande back i Zane Parekh, som har med att spela JVM för Kanada här. Har ju gjort över 100 poäng i OHL och liksom jämförs av vissa med Erik Karlsson och sådär. Så det är ju frågan där liksom, har man två rightbackar, unga och lovande, som båda är lite offensivt tiltade, kan det bli ett problem? Inte nödvändigtvis, men vi får väl se hur de väljer att lägga upp det där.
Nej, och alltså, du kan ju inte ha för mycket av den varan heller, för att där Calgary befinner sig nu så är det ju också så här att de kommer ju behöva göra inte bara bra draft development, utan de kommer också behöva göra bra trader för att bli ett relevant lag igen, och då kan du inte ha för mycket sådana spelare, för det är alltid spelare som sticker ut och ger mer i utbyte i regel än vad de kanske betyder för ditt lag, om du råkar ha ett par stycken sådana.
Precis, det där kommer att lösa sig på ett eller annat sätt. Och med det så har vi gått igenom nattens trader, Peter. Men den största av dem alla, den har vi ju haft tid att marinera några dagar. Vi var inne på det tidigare här med Brady Tkachuk som går till Florida Panthers, återförenas med storebror Matthew där. Ett koppel draftval tillbaka till Ottawa. Jag vet inte ens var man ska börja här, Peter. Vi var inne på det lite tidigare med de här signalerna som man har fått någonstans. Men min fråga till dig är så här liksom, var det här en självuppfyllande profetia? Tror du att fansen i Ottawa, media i Ottawa, har målat upp det här till en större grej än vad det var, med tanke på just, vi minns vad som hände med Matthew Tkachuk i Calgary Flames, där han en vacker dag liksom bara sa, nej, jag kommer inte att förlänga kontraktet med er, vad som du vet, utan jag går som free agent eller så kan ni trade mig. Och det verkar ju nästan, nu när vi har facit, så verkar det ha varit ett liknande scenario i fallet med Brady.
Ja.
Men det är just den här kulissen med brorsans agerande i Calgary.
Ja.
Tror att den stressade upp marknaden för mycket, som i slutändan ledde till att Brady fick nog?
Nej, men alltså, jag tror att du måste gå hela vägen tillbaka till Four Nations för att hitta det riktiga ursprunget till det här, ärligt talat. Och allt som hände där och den liksom stance som både Brady och Matthew Tkachuk har tagit nu under flera framträdanden med det amerikanska laget. De bär ju Red, White and Blue väldigt stolt på tröjan. De verkar trivas väldigt bra tillsammans. Jag tror att Brady Tkachuk någonstans, jag tror att han blev rätt så mycket mindre populär i Ottawa, ärligt talat, efter det som hände där i matcherna mot Kanada och liksom med hela Tkachuk-familjens approach till USA versus Kanada i det som har varit ett politiskt spel i bakgrunden dessutom. Jag tror inte vi ska underskatta det, för att det här är en spelare som har blivit mindre och mindre populär bland fansen. Prestationsmässigt så, ja, alltså, det finns ju en skadeproblematik och liknande som är liksom påverkande i det här också, men det kändes inte som att Brady Tkachuk ville spela i Ottawa Senators i det här slutspelet, ärligt talat.
Nej, han var ju en skugga av sitt normala jag. När man har lyssnat på många av de som följer Ottawa Senators närmare, så har man fått känslan av att det fanns en ganska stor besvikelse inom klubben också, att han inte presterade maximalt den här säsongen, utan det var OS liksom som fanns, som var hans fokus, och klubblaget kom lite i andra hand, och det där verkar ju ha, ja, inte fallit speciellt god jord, vilket, nej, man naturligtvis kan förstå. Och det var ju så under säsongen, vilket förvånade mig när jag läste det då, men Travis Green har ju tydligen haft kvartssamtal med Brady Tkachuk.
Ja.
Och det var ju svårt att föreställa sig liksom för den spelartypen han är, som power forward, någon som spelar väldigt fysiskt och som vanligtvis lämnar allt på isen. Ja. Men det såg man inte riktigt på samma sätt.
Nej, och sen kan det ju också ha funnits grejer i omklädningsrummet som vi inte känner till också.
Exakt.
Och jag menar, det är ändå någonstans du har en av de största företrädare, alltså han mer än någon annan idrottsman, de här båda bröderna tillsammans är ju mer posterboys för den amerikanska idrottspatriotismen än några andra idrottsmän i världen just nu, skulle jag vilja säga. Och att då vara ledande spelare i Kanadas huvudstad, alltså underskatta inte den alltså påverkansgraden.
Nej, när du nämner den, liksom, ur det perspektivet, så är det ju lite av en dynamitgubbe som har legat och tänts där.
Men vänder vi sen på det då och pratar liksom de hockeymässiga utfallen av den här traden, så jag tror en spelare som William Eklund, han kommer ju inte kunna ersätta Brady Tkachuk spelstilsmässigt, men liksom vad gäller produktion och liknande så tror jag att han kommer kunna göra det, för han tillför någonting annat. Och vänder du på steken då, så för Floridas del så är ju detta en otrolig attraktion. Alltså Brady och Matthew Tkachuk i Florida. För jag menar, vi har ju glömt Florida Panthers lite grann. Det är ju liksom dynastilaget nummer ett i NHL de senaste flera åren. Och sen kommer en sån här säsong med skador, och de tappar bark av hela säsongen och de missar slutspel, och vips har vi liksom glömt bort dem. Nu är de ju milt sagt på tapeten igen och kommer att vara hela den här NHL-säsongen. För där har du ju en vengeance train som heter duga nu.
Ja, men verkligen. Jag skrev en krönika efter traden där jag konstaterade liksom att, ja, men det kan Florida bara hitta en bra ersättare för Sergej Bobrovsky, för allt tyder ju på att han inte blir kvar där, alltså mellan stolparna, så är de i min värld i alla fall Stanley Cup-favoriter.
Ja.
Och du kan ju bara föreställa dig vilken fruktansvärt lag det kommer att bli att möta. Alltså, ja. Jag såg ju de hade ponerade olika kedjeformationer, men då var det bröderna Tkachuk med Sam Bennett som center i en andra kedja.
Ja,
den är ju fy fasen, alltså, den vill man ju inte möta. Alltså, de kommer ju att terrorisera hela ligan.
Och så har du Barkov.
Ja, Barkov som liksom världens bästa tvåexcenter som bara glider in och vinner VM-guld åt Finland. Liksom.
Brad Marchand är med i den här kalkylen också.
Och nu, som du är inne på, liksom, inget slutspel. Alla har fått, liksom, fått den vila de behöver efter liksom, tre långa slutspel. Tre raka.
Båda bröderna Tkachuk kommer in i säsongen friska.
Ja, rimligtvis. Så att det är det är en skrämmande tanke, kort och gott, med det här laget. Och det ska bli intressant att se vad andra topplag gör för att på något vis försöka matcha det här. För att,
Och den fråga jag känner är mest brännande i det här också nu är ju, kommer Keith Tkachuk nu att köpa ett hus här på samma gata som de här båda bröderna? För att han kan ju inte stå hemma hos Matthew och grilla hela tiden. Han måste ju liksom där, nu är båda bröderna där. Kommer han att köpa sig ett eget hus?
Jag vet, får man betalt för att man väljs in i Hockey Hall of Fame? För att det var ju en väldigt speciell vecka för familjen här.
Ja.
Den här traden blev av, hans söner blev återförenade och gubbfan väljs in i Hockey Hall of Fame.
Jag vet inte, jag skulle inte tro det, men jag skulle tro att jag tror att pengar är väl det sista den familjen har.
Ja, nej, nej, jag gissar att även om sönerna inte liksom lägger fram några dollarbuntar på hans matbord, så tror jag att han har råd att liksom köpa en fastighet själv.
Det tror jag absolut, men vi har ju sett videoklippen på hur tajta familjen är, och liksom när far och söner Tkachuk har sina middagar där på utegården i Florida. Man skulle vilja vara lite grann en fluga på väggen i det här kvarteret och se hur surret går, för det är ju en hockeyfamilj och en hockeysläkt som är helt enorm och som står varandra väldigt nära och sådär, så att väldigt kul att följa. Jag är väldigt glad att jag bor nära den här cirkusen, för det ska bli fantastiskt kul att se derbyna mot Tampa, inte minst nu.
Ja, får se vad Tampa kontra med framförallt. Det blir intressant att se. Men du, en annan fråga i allt det här som blir väldigt intressant, för att vi ser ju någonstans ett mönster här med spelare som amerikanska spelare som lämnar Kanada. Jag menar, vi har sett Quinn Hughes den här säsongen. För några år sedan var det ju Johnny Gaudreau, Leif Fried som lämnade Calgary också för spel i Columbus. Nu vet vi Dylan Larkin, han spelar visserligen inte i Kanada, men har bett om en trade. Connor Hellebuck ryktas om att han vill bort från Winnipeg, och Austin Matthews framtid i Toronto känns ju allt annat än given baserat på den säsongen de hade. Och därför frågar jag mig, jag tror personligen kanske att om Toronto bara studsar tillbaka, så tror jag inte han har något problem att stanna där. Men det är väldigt många spelare ur det där amerikanska OS-laget som har en guld i Milano som man funderar över liksom, okej, kommer de här spelarna verkligen att bli kvar?
Och vem var GM i det laget? Och
Bill Guerin.
Vilken man med ett efternamn som börjar på Z var också med i den staben?
Bill Ciro.
Precis. Och vem som nyligen var och coachade i Stanley Cup-final i ett annat lag som är populärt att gå till var också med i den staben? John Tortorella. Det har ju kommit ut lite konspirationsteoretiska artiklar nu de senaste dagarna.
Gruppchatten i den amerikanska gruppchatten.
Ja. Och man behöver ju inte vara, man behöver ju liksom inte vara redaktör på en dingdingvärld för att någonstans ändå nicka lite gillande åt att här finns ju någonting ändå. Men är det en tillfällighet eller handlar det helt enkelt bara om att det är många kanadensiska lag som under flera år nu liksom inte riktigt har kommit någon vart, som har trampat vatten? Det gäller ju inte minst Vancouver, det gäller definitivt Calgary Flames som är på väg in i den här rebuilden som liksom någonstans kickstartades med att Matthew Tkachuk lämnade. Winnipeg har ju studsat tillbaka och gjort en, alltså, men det är också ett sånt här lag, det är en stad på en halv miljon ute på tundra någonstans där du liksom aldrig någonstans kommer att nå din fulla potential utifrån liksom ett marknadsperspektiv och liknande. Ottawa, alltså många av de här kanadensiska lagen har ju en lägre attraktionskraft, så är det.
Ja, och sen kan man kasta in skatter i mixen också ju, med tanke på att det finns några stater där, bland annat Florida där du bor, som inte har någon
skatter, väder, resor. Du har ganska mycket som väger in i de här besluten. Och jag menar, många av de här du pratar om är ju ändå liksom, det är ju franchise-spelare vi pratar om som har vigt ganska stora delar från en hög talangnivå och vigt ganska stora delar av sina karriärer åt klubbar där det aldrig har lyft.
Nej.
Och sen är ju de då själva naturligtvis kanske då en del av problemet, men tittar du på Matthew Tkachuk, är han nöjd med sin flytt till Florida? Ja, ganska, ska jag gissa.
Nej, men och det är intressant där, Peter, för så här, det jag landade i min krönika som jag skrev till Tkachuk-traden är att jag tror snarare, som du är inne på, att det har att göra med chansen att vinna någonting. Hade Ottawa Senators varit en klockren Stanley Cup-utmanare som verkligen liksom låg och nosade på det varje säsong, då tror jag inte att Brady Tkachuk hade haft lika bråttom att lämna bara för att han spelade i Kanada.
Nej.
Då hade han nog kunnat svälja ganska mycket. För de här spelarna, pengar, absolut, klimat, väderskatter, sure. Men jag tror att det de drivs av som är på den absoluta toppen, och det är bara att titta på en sån som Connor McDavid som exempel. Det den här möjligheten att få vinna någonting som är det allra viktigaste för dem.
Och det är ju mer utstickande exempel just att de här klubbarna har trampat vatten än skatter, väder, resor till exempel, eller USA Hockey Group Chat. Ja. Jag tror det är mer en tillfällighet än vad det är, helt enkelt. Så att, men man ska också komma ihåg det att för de här spelarna, det finns ju också personliga effekter efter ett tag när du är liksom, du har barn i åldrarna 5-10 år som ska börja skolor och det ena med det andra. Det är ett hårt liv att vara en framträdande NHL-spelare i en kanadensisk stad. Jag menar, fråga Mitch Marner liksom hur hans liv har förändrats när han flyttade från Toronto till Vegas. Det där är också sånt som liksom, alltså, många spelare får ju ett lyft bara för att de kan må bättre vid sidan av isen när pressen och det ständiga ältandet släpper.
Sant, det är helt sant. Ja, det där, det blir en intressant sommar som sagt. Vi räknar med att Detroit kommer att trada iväg Dylan Larkin givetvis eftersom han har begärt en trade. Sen vet man att det kan vara svårt att övertyga Steve Yzerman ibland om hur en trade ska se ut, men allt annat än att han flyttar vore oväntat. Sen får vi se hur det blir med Hellebuck. Matthews tror jag inte blir tradad, inte i sommar i alla fall, det skulle få honom med.
Nej.
Däremot om ett år så kan vi sitta här och ha en helt annan diskussion kring honom.
Absolut.
Och ska vi lägga till också att Zach Werenski ska prata med Columbus Blue Jackets om sin framtid.
Mm.
Apropå lite mindre marknad och ett lag som har haft otroligt svårt att nå framgång. Så där kanske vi får ytterligare en väldigt... ja,
men det laget ligger dock spelare. Inte i Kanada, även om
nej,
det är hyfsat
nej,
nära
nej,
så att där spricker ju lite grann USA
nej,
Hockey Group.
Men där är det mer liksom att han har inte fått uppleva speciellt mycket framgång i Columbus nej. Trots att han är NHLs bästa back
ja.
Åtminstone den här säsongen eftersom han fick Norris Trophy.
Mm.
Du Peter, vi tar några snabbisar. Du bor ju utanför Tampa. Du har sett Darren Radish väldigt mycket. Och Toronto Maple Leafs agerar. Försöker ju då övertyga Auston Matthews om att de är ett lag att satsa på. De värvar rättigheterna till honom och skriver ett riktigt fett kontrakt med Radish, 30 år gammal. 8,5 miljoner gånger 8 år. Din reaktion som har sett honom på nära håll och sett hans stora genombrott här, säsongen där han gjorde 70 poäng på 73 matcher för Lightning.
Ja, det begrepp som kommer till mig när jag ser detta är ju regression to mean.
Mm-hmm.
För att du har ändå någonstans en så här, hade Tampa gett honom ett sånt här kontrakt? Aldrig i helvete.
Nej.
De ger inte såna här kontrakt till någon. I princip. Och de gör det inte baserat på en väldigt lyckosalig, alltså, för det är ändå någonstans här, absolut ingenting emot Darren Radish här nu. Det är ju en spelare som har haft en otroligt fin utvecklingskurva. Det är ju inget nytt. Jag menar, han etablerade sig redan förra året som en väldigt stabil liksom så här second pairing D. Och jag menar så här, du har Victor Hedman går skadad mer eller mindre hela säsongen och du får kliva in på pointen i det powerplayet.
Mm.
Hur många poäng gör du där?
Jag tror faktiskt att jag också skulle kunna snubbla in några stycken på du, alltså 73 matcher.
Jag har ju sett dig lira och du gör ju inte 70 poäng. Men
nej.
Det jag menar är att en mer gynnsam omgivning för att driva upp sitt kontraktsvärde än vad Darren Radish har haft den här säsongen. Med han har spelat för vinnaren av Jack Adams Trophy med vinnaren av Hart Trophy.
Och Vezina Trophy.
Vezina Trophy bakom sig. Jag vann coacher och poängligan också. Eller jag minns
inte. Två efter McTavish.
Okej, alltså, så att det grattis Darren Radish säger jag bara.
Nej, men det är sant. Jag tror väl ändå inte att någon i Toronto förväntar sig att han ska göra 70 poäng. Det man har hört mer, okej, kan han göra 50 poäng så är det gott nog.
Det som
jag menar, den ändå omgivningen, jag vet att Toronto har inte haft ett speciellt imponerande powerplay, men den omgivningen, det känns ändå som att de kan få ur ganska många bra procent av honom också med det hårda skottet, och han ger dem åtminstone någonting de inte haft.
Men Darren Radish är ju en väldigt ödmjuk spelare i stort också. Han är ju inte, jag menar, han har ju levt, han tog sig in i NHL egentligen som 26-27 åring, kom verkligen den långa vägen liksom. Så att jag menar, det här är ju en spelare som han har alla kvaliteter precis som de behöver. Han är tuff, han är fysisk, han kan spela liksom en ganska mångsidig back, men framförallt då med väldigt skottvillig och kladdar inte så jävla mycket. Så här, han är ju van vid att spela i ett liknande, i en liknande powerplay uppställning dessutom med liknande spelare som gör ungefär samma saker och bra på ungefär samma saker, så att jag tror att han kommer att passa ganska så bra där. Men om du backar till varför det här hände, det var ju så här, givet vad Lightning fick för honom, det var ju i princip ingenting.
Nej.
Han var ju på väg att kliva iväg på den fria marknaden för väldigt stora pengar, så de inte, dels har de inte råd och dels så tyckte de inte att han är värd det.
Nej.
För de har ju då ett par saker. Att han fick den här speltiden berodde ju inte bara på att Victor Hedman var skadad nästan hela säsongen, utan att flera andra spelare också var det, som gjorde att han klev upp i hierarkin. Och till slut var det ju liksom bara, det var ju liksom, det var ju han eller Charlie Dastou som skulle ha pointplatsen där.
Så, en annan poäng i det här som jag tycker är värd att ta upp, Jannis Moser, schweizaren där, som ju verkligen fick också ett genombrott den här säsongen, var ju en av NHLs bästa defensiva backar.
Ja.
Att de fungerade så bra tillsammans, nu måste han ju hitta någon i Toronto som han kan bygga samma kemi med.
Mm.
Och där tror jag också att Moser som är väldigt bra liksom, det är nästan lite så här Anton Strålman
eller Gustav Forsling,
ja, men precis, en sån här back som inte får så mycket, jag menar, får inte jättemycket hurrarop, men som kan gå in och göra andra spelare bättre.
Ja.
Där tror jag verkligen att det är någonting man måste ha i åtanke också. Ja. Att ha en back som städer upp lite efter Radish.
Det är så här, jag säger det här och nu, Radish kliver inte in och gör 70 poäng i Toronto. Men är han ungefär vad de behöver och är han kanske det bästa som fanns tillgängligt på marknaden? Ja, antagligen. Men sen kokar ju detta också ner till vad händer med Victor Hedman. Tampa släpper ju inte iväg Darren Radish. För det är inte så att han har vantrivs i stan. Liksom. Det här händer ju inte om inte Tampa är helt övertygad om att Victor Hedman har ett eller två bra år till i kroppen efter den säsong och allt som har hänt. Vad det nu är som har hänt, skitsamma. Victor Hedman som lagkapten och liksom given tröja i taket, given Hall of Famer i framtiden, kommer ju få sin chans att kliva tillbaka där igen i oktober och vara den back som han har varit där i 12 säsonger. Ohotad etta, alltid powerplay. De har gjort sig av med Sergachev av samma anledning liksom. Det är så jag anar att Lightning resonerar här.
Och nu har de ju också lönetagsutrymme att göra någonting i alla fall. Jag har ju svårt att se att Julian Breezeboa ska sitta på händerna.
Nej, för de har ju aldrig några draftval heller. Jag tror att de väljer 54 som första. Det är ju inte Tampas strategi att bygga på sin trupp genom draften, utan snarare att man svingar på bortglömda talanger längre ner i rundorna och utvecklar dem i Syracuse. Det har ju funkat med,
lyckats med väldigt
ganska många spelare.
Ja. Radish till exempel,
ja. Point och många andra. Liksom. Men jag tror att de är ju jävligt förbannade i Tampa, för nu kliver de ändå ut och gör en riktigt bra säsong. Alltså grundserien var ju under långa stunder var de laget att slå i NHL, hävdar jag. Efter att Colorados inledande dipp kallnade lite grann, så var Tampa bäst i ligan under flera månader av säsongen. Och så går det så här igen. Tillfälligheter och turen emot sig naturligtvis. Tampa hade ju utan tvekan kunnat gå till final och till och med vinna en final i år. Men nu ville det sig inte så. Men någonting måste de göra, för att djupet i truppen finns ju inte där.
Jag kan säga att mitt finaltips var Tampa-Dallas. Det gick så där, va?
Ja, det gick så där.
Min bracket var död innan den ens hade börjat leva.
Innan påsk, höll jag på
innan påsk, ja, exakt. Peter, jag tänker avslutningsvis här, vi pratade om det i förra podden, nu är det 2 veckor sedan, men nu har ju Mike Babcock faktiskt presenterats som ny head coach i Edmonton Oilers, till mångas förtret och kanske till mångas överraskning också. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga riktigt. Det verkar ju som spelarna verkligen har, de ledande spelarna ska jag säga, har signat på det här. Det går ju mycket. Ja, det är väl ganska offentliggjort det här laget, att han har suttit i möte med framträdande spelare som Conor McDavid, Leon Draisaitl och Zach Hyman tror jag också, som ju hade honom i Toronto. Och de har väl i princip sagt att vi vill ha honom som coach.
Nej, precis som du säger, oavsett vem det är som officiellt bestämmer i Edmonton Oilers, så är det ju inofficiellt McDavid och Draisaitl. Du gör ju inte ett sånt här drag utan deras medgivande. Sen har vi också hört rykten, det är flera som har sagt, agenter som uttalar sig bland annat, att mina spelare vill inte det här. Vi kommer behöva se oss om efter någon annanstans att spela. Och det kanske är precis vad Oilers vill. Vill du inte vara här, tror du inte på detta, så hitta någonting annat. Man försöker ju skrämma det här laget till att äntligen ta sig över pucken och vinna Stanley Cup. För jag menar, det är ändå, Babcock har ju ändå vunnit. Nu är det ju länge sedan, naturligtvis. Och jag tror det är så man tänker. Jag tror man tänker fel. Men nu är det som det är, och då får vi helt enkelt bara leva med det. Vi kan ju hoppas att det den här gången i alla fall överlever training campen.
Det här är en ganska intressant fakta. Jag har inte det exakta numret i huvudet nu, men vet du hur många coacher det är som har vunnit Stanley Cup med 2 olika klubbar?
Det kan fan inte vara många.
Jag tror att det är 3 eller 4. Nu har jag inte alla huvud.
Scotty Bowman, givetvis.
Scotty Bowman, Tobe Blake. Alltså, det finns några stycken. Men i historien så är det försvinnande få som faktiskt har lyckats med det. Så att du tar in en coach som har vunnit behöver inte nödvändigtvis vara positivt.
Nej, absolut.
För det är många, ser du på liksom Toronto plockar in Craig Berube, han har vunnit Stanley Cup, han är mannen för oss. Alltså det är ganska ofta du får det som ett argument att han vet hur man vinner. Men ändå tittar man historiskt sett på hur många coacher, och då är det ju ändå, alltså, det är en ganska bra recycling låda att välja bland där. Ja. Alltså ändå så få som har lyckats med det.
Ja, och tittar du också på när och hur Babcock vann sina Stanley Cup och med vilka lag och vad han hade till sitt förfogande.
En Stanley Cup, va?
Vad sa du?
Han vann en Stanley
Cup. Ja, just det,
han var i final 2009.
Jag fortsätter glömma att de ju torskade den.
Mot Pittsburgh, ja precis.
Just det. Men alltså när han coachade det laget under deras storhetstid, vad han hade att jobba med, det är ju ett av de bästa laguppställningarna i modern tid.
Det är ju Hall of Famers nästan rakt in. Jag såg Matt Larkin som jag jobbar med på Daily Face, rankar ju alla Stanley Cup-vinnarlag i modern era, liksom lönetagseran. Jag tror, om jag minns rätt, så hade han Detroit Red Wings 2008 som etta av alla lag. Och det finns fog för det, kan jag känna.
Ja, men definitivt. Och jag menar, som sagt, den eran där, Red Wings 2007, 8, 9, 10 någonstans, det är ju bland, alltså, det är ju liksom, alltså, det är ju på nivå med Tampa och Florida på senare år, Colorado Avalanche, alltså, och ännu större med tanke på att de hade fler liksom egentligen veteraner. Ja, vi minns också Toronto-åren med Mike Babcock. Jag tycker ju att han höll tillbaka väldigt alltså underhållande, starka, bra spelare i mångt och mycket. Det kändes ju nästan som att under Babcock så fick inte Toronto ut det man skulle av det material de hade. Det var ju flera spelarna som nästan var, skulle vara i sin prime då, tyckte man ju. Och där gick det ju som det gick. Så att jag vet inte riktigt vad det är Edmonton förväntar sig att få här.
Nej, det är ju det där med personligheten, och det man hör liksom, det kommer mer och mer uppgifter nu sen hans namn dök upp. Jag vet inte om du såg, det var Daniel Winnick, en tidigare NHL-spelare, spelade nästan 800 matcher i mindre roller i många olika klubbar, men han uttryckte sig som så att Mike Babcock är den enda människan som har fått mig att hata hockey, och han hade honom bara under en kort period i Toronto. Men det är ofta så. Det man har förstått är att han liksom, stjärnorna är liksom sällan han går hårt åt, men liksom de här rollspelarna är ofta de han.
Och jag tycker att han är ju en person som skulle kunna lösa en typ av problem som överhuvudtaget inte finns i Edmonton. För det är ju inte så att det är ett gäng bortskämda divor, utan du har liksom McDavid och Draisaitl som du knappast behöver få ut mer av de två än vad du får. För de krigar ju hjärnet och ger precis allting för den här klubben har gjort i 10 år plus. Så vem är det han ska liksom, vems divalater i den truppen är det han ska försöka rensa ut? Alltså jag...
Nej, det är också en fråga. Jag menar, deras problem har väl snarare varit liksom bredden på forwardsidan ett, men kanske framförallt att hitta en målvakt som faktiskt kan ta dem hela vägen.
Ja, alltså det är ju liksom inte Brasiliens landslag här som behöver ha en stark enande röst och få alla dra åt samma håll. För det är ju liksom McDavid, Draisaitl och 18 fjärdekedjespelare, känns det ju
som. Ibland känns det faktiskt så. Men det blir ett experiment att följa det här och se om, för det vi pratade om för 2 veckor som Peter, var att det här luktar desperation, och det är väl någonting som jag fortfarande står fast vid. Och men sen, jag menar, det positiva, om man nu kan uttrycka sig så, det är ju någonstans ändå att Babcock har ju definitivt NHLs ögon på sig. Vi såg det här pressmeddelandet som kom ut där de ganska illa dolde att de inte var så förtjusta i att Oilers ville göra det här, men att det fanns ingen juridisk grund för att stoppa honom från
det. Jag fick lite känslan av när jag köpte min första sportbil, och min pappa sa till mig att bara så här, det här tyckte jag inte var en bra idé, min son, och nu fattar du det här beslutet ändå mot din vilja, bara så att du vet, you're on your own.
Ja. Jag tror din pappa hade en poäng där. Men ja, vi får se hur det hela utvecklas. Det känns lite grann som att desperation, de vet att McDavids nya kontrakt 2 år kommer att börja ticka här nu från och med nästa säsong. Och det är väl liksom show me time. De måste visa för McDavid att nu går vi före en gång för alla. Den här gången ska vi inte misslyckas. Och jag menar, lyckas man gå långt i slutspel, helt övertygad om att McDavid, han trivs i Edmonton, det är inte det handlar om, men de måste ändå visa för honom att vi satsar, vi går all in och då kommer han att signa sitt långa kontrakt, jag övertygad om.
Ja, jo men så, men ja, det är bara så förvånad, alltså så här, hade du sagt John Tortorella så hade jag nickat med på typ 4-5 punkter, att han hade varit kanske, vi såg vilken effekt han fick när han kom in i Vegas, han hade kanske varit precis det Oilers hade behövt, för jag menar sådana liknande grejer har han ju gjort i hela sin karriär, klev in i Rangers och gjorde dem relevanta efter en ganska lång ökenvandring mitt i ingenstans med väldigt få pusselbitar till sitt förfogande. Han tog Columbus till ett par rätt så fina säsonger och han var ändå med och någonstans revampade det Philadelphia Flyers som gick till slutspel i år, och sen kom han in i så här, John Tortorella hade jag hade nickat instämmande om Edmonton hade valt att plocka in honom. Babcock tycker jag inte signalerar något av det de behöver göra. Så att, ja, vi får se.
Och i slutändan så är det ändå någonstans Vegas Golden Knights som är boven i dramat, för de lät inte Edmonton Oilers prata med Bruce Cassidy. Så var det med den saken.
The butterfly effect.
Ja, precis, precis. All right, det var mycket hockeysnack här trots att vi är passerat midsommar, Stanley Cup bucklan utdelad och hela tjobangen. Men det finns väl utrymme för ett avsnitt till, Peter, innan vi stänger igen det här, den här säsongen med Inside Hockey. Vi har ju tyvärr fått beskedet att Sportsnack, som vi har samarbetat med mycket lyckosamt och är mycket glada att få höras i deras radiovågor, att de inte kommer att fortsätta verksamheten på samma sätt, i alla fall efter sista juli. Så det är otroligt tråkigt, men får ändå någonstans bara passa på att skicka ett stort tack till Micke Leijonryd, Jesper Hagenborn och grabbarna där som har stöttat oss i den här processen och tagit emot oss med öppna armar.
Jätteroligt att för mig att få komma tillbaka in i poddvärlden igen. Det är ju ganska länge sedan nu och du har ju inte varit ute så länge, men jag tycker att det här formatet har varit riktigt, riktigt roligt att göra, och jag vill bara säga till er, våra kära lyssnare, att vi jobbar på en lösning att kunna hitta någonting liknande kanske till nästa säsong då, så att mer om det senare. Men nu ska ni gå in på hockeysverige.se och läsa allt som Uffe har matat ur sig om den här William Eklund-traden i natt. Ni ska följa lite prospects på draften. Vi har flera personer på plats i Buffalo den här helgen. Vi laddar hjärnet. Jag kommer sitta vaken hela natten och följa den första rundan, och jag hoppas att ni alla gör det tillsammans med oss.
Det tycker jag låter som en utmärkt idé. Och med det, Peter, så tackar vi för oss den här veckan. Alltid ett nöje att dela rum med dig också. Vi vill inte nämna det, men vi sitter ju faktiskt för en gångs skull, nu är det faktiskt tredje gången den här säsongen. Jag tror aldrig du har varit hemma så här mycket på ett år.
Nej, det har varit mycket nu.
Men att vi faktiskt sitter på ert nya, otroligt fräscha kontor på Norrlandsgatan i Stockholm.
Jajamän. Vi får väl se vad som händer nästa vecka helt enkelt. Men visst vill vi ju trycka ut ett avsnitt till och stänga den här
draften. Det känns som att det kommer att kunna hända en del här närmast. Vi har ju dessutom 1 juli nästa vecka.
Ja. Så vi får nästan köra en live-podd.
Precis. Ja, men ett avsnitt till ska vi nog kunna kräma ur oss. Så håll utkik efter det, så hörs vi snart igen. Ta hand om er.
Tack.